Där är P1, Sveriges Radio.
Du lyssnar till Studio 1 måndag.
Andy Burnham är ny premiärminister i Storbritannien. Kommer han att föra britterna närmare EU igen?
Möt Johan och Lena Hovenen som anklagades för brott mot rikets säkerhet. Nästan 3 år senare har förundersökningen lagts ner.
Och efter storbranden i Drammen, svenska experter ser brister även i svenska bostadsområden.
Och i vår sena timme, han lovade att hålla USA borta från krig. Nu står Donald Trump mitt i en konflikt som kan kosta honom jobbet.
I Studio 1 med Susanne Westergren och Mattias Ren.
Let us make this the moment when Britain starts to believe again. The moment we bring back hope.
Ja, det ni hörde precis var Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham som höll sitt första tal utanför 10 Downing Street efter att under eftermiddagen ha utsett till ny premiärminister av kung Charles.
Och Andy Burnham är den 7:e brittiska premiärministern på 10 år. Och på plats i London har vi Sveriges Radios utsända Sofia Sofreniado. Berätta Sofia, vad är det som har hänt hittills idag?
Men idag var dagen med stort D för Andy Burnham när han sågs in som premiärminister för Storbritannien. För bara drygt en månad sedan så var han ju fortfarande borgmästare i Manchester. Och även om han suttit i parlamentet tidigare så gjorde han inte det då. Och det började väl vid lunchtid svensk tid ungefär när Keir Starmer höll sitt avgångstal utanför Downing Street. Och sen åkte han då till Buckingham Palace där han officiellt lämnade in sin avskedsansökan till kung Charles. Och efter det så kom då Andy Burnham dit och fick då godkännande av kungen att bilda regering. Och sen åkte han då till Downing Street och höll sitt första tal som premiärminister.
Och det kom ett politiskt löfte direkt i det här talet som man höll. Vi kan lyssna.
I will soon go through that door behind me and issue my first instruction to end rough sleeping in our country.
Han vill alltså sätta stopp för hemlösheten. Var det väntat att han skulle ta upp det?
Alltså, han presenterade en kavalkad av reformer och ändringar han vill göra och att han ville förbättra levnadssituationen i Storbritannien och förstärka socialomsorgen var ju väntat. Men att just hemlösheten skulle vara den första han skulle ge sig på var kanske inte lika väntat. Att det skulle liksom bli den första instruktionen han skulle ge efter han klivit in genom dörrarna.
Mm. Vad tryckte Andy Burnham på annars i det här talet?
Men han tyckte just på det att förbättra socialförsäkringen, göra Storbritannien tryggare för alla som han sa. Han pratade också om att sänka levnadskostnaderna för människor och att han vill se tillväxt i hela landet. Det har vi hört honom säga tidigare och han sa ju också att han vill återindustrialisera Storbritannien och flytta makten eller delar av den från London. Och det han fått mycket kritik för tidigare, det har ju varit att han inte riktigt sagt hur han vill göra de här reformerna eller hur han ska finansiera dem. Men redan imorgon skulle han lägga fram förslag på ändringar för att minska levnadskostnaderna, sa han. Och också en plan för hur det här ska finansieras.
Och han ska bilda regering nu då. Vet vi vilka ministrar som han vill ha?
Än så länge så har inte jag sett några besked från Burnham själv, men det väntas ju komma nu under eftermiddagen kvällen. Däremot så har det ju spekulerats en del i brittiska medier som hänvisat då till insatta källor. Bland annat att inrikesminister Shabana Mahmood skulle vara en möjlig kandidat för finansministerposten eller chancellor som den kallas. En annan person som nämnts är Ed Miliband som nu är minister för energisäkerhet. Han ses ju dock av många som ett ganska vågat val eftersom han vill fasa ut fossila bränslen och minska utsläppen kraftigt. Och många menar då att hans politik skulle kunna destabilisera ekonomin. Så att några säkra besked har vi inte fått Nej. Än från Burnham, vad jag har kunnat se i alla fall.
Så vad blir de stora utmaningarna som premiärminister nu för Burnham?
Han kommer ställas inför en hel del utmaningar så här nu direkt. Han ska utse sina ministrar. Han ska ta ställning i stora utrikespolitiska frågor eller i alla fall hur han själv ställer sig till dem. Men en av de största utmaningarna för Andy Burnham som ju kallas King of North, kungen av norr är ju att få förtroende i de delar av Storbritannien där stödet för honom är som lägst, i Wales, delar av södra England till exempel. Och för att ta reda på hur man ser på Andy Burnham som ny premiärminister i ett sånt här område, så tog jag mig till Jaywick på den engelska östkusten.
Keir Starmer's gone now, which is one good thing. You got Burnham here now, which he came along with good ideas and he seems a fresh breath. So yeah, let's see what he can do. But at the moment, I'm quite happy down here the way we're plodding on. Let's see how the big picture pans out.
Keir Starmer är borta nu. Det är en bra sak. Vi får Burnham och han har några bra idéer. Han är en frisk fläkt. Så vi får se vad han kan åstadkomma, säger Terence Haggis, som står i sin ganska välvårdade trädgård utanför huset i Jaywick. På staketet har han fäst en skylt där det står I vote Reform UK. Jag röstar Reform UK.
There's so much politics going on, you know, and we were quite happy down here with Nigel Farage, to be quite honest. He's, you've got people that's for him, against him. You've got the same with Andy Burnham. You've got people that's for and against him.
Vi har det ganska bra här nere. Det är så mycket politik i allt. Vi har Nigel Farage. Vissa är för honom, andra emot. Precis som med Andy Burnham. Men Farage är en man från södern. Han förstår oss och ser vad problemet är och försöker göra sitt bästa för att fixa det, säger Terence.
A man from south. He's doing what he can. He can see what's wrong here and he's trying his best to sort it out.
Jaywick ligger en dryg timmes resa från London, längs den engelska östkusten, och förra året utsågs Jaywick för fjärde året i rad till Storbritanniens mest socioekonomiskt utsatta område. Det tillhör valkretsen Clacton, där högerpopulistiska Reform UK fick nära hälften av rösterna i valet för två år sedan, drygt 46%. Det är också den valkrets som Reform UKs ledare Nigel Farage var ledamot för i parlamentet. Och det är i områden som Clacton och Jaywick, i främst södra delarna av England och i Wales, som förtroendet för Andy Burnham är som lägst. Och att vinna förtroendet i de här områdena kommer bli en av hans största utmaningar som premiärminister. I sitt tal han höll i fredags efter att ha valts till Labours nya ledare lovade Andy Burnham bland annat att vara en ledare för hela Storbritannien och att ge människor hoppet tillbaka. Jag frågar Terence om hopp är vad som saknats.
Would you say that hope is something that's been missing in this area?
Of course, you know, we've all got hope. And you know, and when the budget's come out and you want roads done and this that, you hope you're going to be in line for it. But to be quite honest, the last 10 years down here, we've had our fair share of stuff put through. They've done their bit for the people down here, you know, so I can't knock them.
Självklart är det hopp vi saknat. Men samtidigt har politikerna gjort en del för oss här. Så jag personligen kan inte slå ner på dem, säger Terence. Byn Jaywick byggdes på 30-talet som sommarbostäder för främst Londonbor. Senare omvandlades de flesta av husen till året runt bostäder. Bara en stenmur skiljer bostadsområdet åt från den breda sandstranden. Precis i utkanten av byn, framför muren, står Kane och Bailey, 17 och 20 år gamla.
Nej, nice shit down here. It looks nice, but it's just boring. Nothing to do.
Det är skit här. Det finns inget att göra. Omgivningarna är fina, men det är bara tråkigt, säger Kane, som är 17. Kompisen Bailey, som är 20, fortsätter.
But anyone that's 18 or over, absolutely nothing here. You can gamble, but you're losing your money anyway. I know that too well.
Är man 18 eller äldre finns det absolut ingenting att göra här. Man kan spela, men då förlorar man sina pengar ändå. Det vet jag själv alldeles för väl, säger Bailey.
But what do you think about hope for future and like possibilities for work and education?
Don't think there'll be anything like that around there, purely because there's no room in Jaywick. It's just all run down houses, no one works around there. No one does anything, you know, and young lads, they've got nothing to do.
Jag frågar om hur det ser ut kring utbildning och jobbmöjligheter och Bailey svarar att det inte finns utrymme att skapa några förutsättningar här. Det är bara nedgångna hus och ingen som jobbar. Många av dem jag pratar med nämner att Jaywick-borna är lämnade lite åt sitt öde och att det är den starka sammanhållningen som gör det till ett bra ställe att bo på. Att det är människorna här som hjälps åt och som värnar om varandra.
We all help each other out. I'm not frightened of anything. On telly they always show the worst of it. But you get bad landlords and they get bad tenants.
Jag har bott här i 25 år och vi hjälper varandra. Jag är inte rädd här. Till skillnad från hur vi framställs på tv, säger Jackie. Men har du dåliga hyresvärdar får du dåliga hyresgäster. 60-åriga Jackie är ute och rastar hunden Frankie i sin permobil. Hon ställer gärna upp och svarar på några frågor.
So what do you think about Burnham becoming the next prime minister?
I'm looking forward to it. He seems to be more normal, a normal person than Starmer.
Jag ser fram emot att Burnham tar över som premiärminister. Han verkar vara mer normal än Starmer. Mer av en vanlig människa, säger Jackie. Vad ska då Burnham göra för att vara kvar och inte tvingas bort som premiärminister, frågar jag Jackie.
Don't promise anything that you can't do. Be real about it. I'll try. I don't know if I can.
Lova inget som du inte kan leva upp till. Och var ärlig om vad du inte klarar av. Säg istället att du inte kan, eller kom med alternativ, säger Jackie och riktar sig mot Burnham. Efter att ha lämnat Jaywick på väg tillbaka mot London stöter jag på Matt och hans sällskap på tågstationen i Clacton.
What should a prime minister do to stay in office? I think you've got to remain popular with your voters and you've got to try and remain relevant, which is a real challenge because you're only in power for a relatively short period of time, so you need to make tough decisions.
Det är en utmaning att stanna kvar på premiärministerposten i Storbritannien. Han måste försöka hålla sig populär. Och det är svårt när man ärvt både budget och reformer som ska genomföras, säger Matt.
Politics in the UK has become really short term and I think it's a real challenge around how they actually impact any change, because to work out what you've inherited and to work out what you want to do, implement that change and see the results of it is really difficult in such a short period of time, and when you keep chopping and changing prime ministers in term as well, it's only even harder.
I Storbritannien har politik blivit väldigt kortsiktigt och det finns en stor utmaning i att egentligen kunna genomföra några förändringar när du har så lite tid på dig och när de håller på och byter ut premiärministrar innan de ens suttit en hel mandatperiod blir det ännu svårare, säger Matt. Sofia Sofroniado, Jaywick och Clacton-on-Sea.
Med oss nu har vi James Savage, chefredaktör för The Local. Andy Burnham blir alltså den sjunde premiärministern på 10 år. Vad säger det om läget för brittisk politik just nu?
Ja, brittisk politik har varit otroligt instabilt och polariserat de senaste åren, ända sedan Brexit-folkomröstningen 2016. Och det har gjort det väldigt, väldigt svårt för politiker att kunna förfölja ett program och sitta kvar en mandatperiod. De hotas från höger, både Labour och Tories faktiskt hotas från höger av Nigel Farage och Reform UK. Och det gör att det blir väldigt svårt att liksom föra en långsiktig politik helt enkelt.
Mm. Vilka förväntningar finns på honom?
Höga förväntningar på ett sätt. Alltså folk verkligen vill att man ska, att man ska hitta ett sätt genom det här kaoset, tror jag. Det är väldigt många britter som skulle gärna vilja se att Andy Burnham lyckas i sitt uppdrag. Men samtidigt så vet man av erfarenhet att det är ju väldigt svårt och att många andra har försökt och inte lyckats. Så det finns både, man kan säga, både höga förhoppningar och kanske låga förväntningar.
Mm. Men vad behöver han göra då snabbt nu på en gång för att visa att han kan leva upp till de här förväntningarna?
Ja, men hitta ett sätt att förklara för folk, skulle jag säga, vilka svåra valmöjligheter, vilka svåra val han kommer att göra. Han pratar om levnadskostnader och det är väldigt viktigt för folk. För folk känner att de har ingenting att röra sig med. Men folk pratar också om en infrastruktur som inte funkar. Om städer som ser nedgångna ut. Det finns väldigt många olika frågor som folk vill att han ska lösa. Så han pratar nu i termer av en tioårig plan. Och det kanske är ett sätt för honom att vara lite pedagogisk med folk och säga, men det är hit vi det hit jag vill åt, och här är stegen på vägen. Vi får se om det funkar, men det verkar vara ett försök att få folk med sig.
För Andy Burnham sa så sent som förra året att han skulle vilja se Storbritannien tillbaka i EU igen under sin livstid. Du har ju sagt att det är 10 år sedan Brexit här som det har varit väldigt många premiärministrar. Är det här någonting som vi kommer märka av, tror du?
Ja, det är jätteintressant. Eftersom man tar i termer av en 10-årig plan, det kommer bli jätteintressant att se om den innehåller någonting om relationerna till EU. Alltså, Keir Starmer har redan varit inne och försökt att förhandla på ett ganska blygsamt sätt, men förhandla en lite närmare relation med EU. Och Andy Burnham kommer absolut att fortsätta med det. Men frågan är om han kommer att försöka gå längre än Keir Starmer gjorde. Kanske till och med att träda in i den inre marknaden och ha en relation som Norge till exempel i förlängningen. Jag tror inte att han kommer att komma ut med ett sånt löfte imorgon. Men är det någonting som han kanske skulle gå till val med i valmanifestet nästa gång? Vi får se. Men å andra sidan har han tonat ner Brexit i det finlandsvalet som han vann nyligen i Makerfield. Och Makerfield är en valkrets som röstade starkt för Brexit 2016. Så han har en ganska svår balansgång här. Men priset är högt. Priset är stor på det sättet att om att de flesta ekonomer säger att ett återinträde i EU eller EUs inre marknaden skulle öka tillväxt i Storbritannien och därmed ger mer pengar för Andy Burnham att göra de saker som han skulle vilja göra. Mm.
När det gällde Brexit så var invandring en av de stora frågorna bakom Brexit. Hur känslig blir den frågan om Burnham vill närma sig EU igen?
Det kan bli känslig. Invandring är en stor fråga och Keir Starmer har fört en stram migrationspolitik och det ser ut som att Burnham kommer fortsätta med samma politik. Samtidigt som EU har förändrats under de senaste åren, invandring från EU när det begav sig i början på 2000-talet handlade om invandring från mycket fattigare länder i östra delen av EU. De länderna nu är mycket rikare, så invandringstrycket från EU skulle se annorlunda ut och kanske vara mindre om den dagen Storbritannien skulle återinträda i EU eller i den inre marknaden. Men det är klart att det är en väldigt känslig fråga och det är lite därför man går väldigt försiktigt fram i den frågan.
Nigel Farage parti Reform UK har tidigare kallat honom för Open Borders Andy. Har han svängt där nu?
Ja, alltså Andy Burnham har aldrig varit en open borders typ av person. Han har inte varit det är inte den typen av politik som han har drivit de senaste åren i alla fall. Men det är klart att för Nigel Farage så är det viktigt att måla upp en bild av att Labourpartiet vill öppna gränserna och att det är sättet som man, om man inte vill ha stor migration till Storbritannien, så borde man rösta på Reform UK, vill Nigel Farage göra gällande. Så man kan säga att Det var egentligen Boris Johnson som under hans regeringstid, Tory-ledaren Boris Johnson, som gjorde att invandringen till Storbritannien ökade efter Brexit, eftersom han liberaliserade invandringspolitiken och invandringen från andra delar av världen. Så Keir Starmer nog skulle säga att det är inte någon som Labourpartiet har gjort att öka invandring. Det var faktiskt någonting som Boris Johnson och Tory-partiet gjorde.
Apropå det här med någon form av återinträde i EU då, det finns opinionsundersökningar nu där man ser att det är en majoritet av de brittiska väljarna som vill se ett återinträde. Vad är det som har hänt där? Varför vill de det nu?
Dels har Brexit inte varit ett misslyckande, och skulle många brittiska väljare säga att tillväxten har varit svag, investeringen i den brittiska ekonomin har varit svaga. Men också, det finns också en annan faktor här som spelar in, och det är kanske den största faktorn. Demografin har förändrats. Så de som röstade för ett Brexit 2016 var till stor del gamla väljare, och de unga röstade i stort sett med en stor majoritet, med stora marginaler för att stanna kvar. Och nu har många av dem som röstade för att lämna 2016 helt enkelt dött. Och de som har fyllt 18 sedan 2016 är i större utsträckning EU-anhängare. Så demografi förklarar en hel del av förändringar i opinionen.
Tack så mycket. James Savage, alltså chefredaktör för nättidningen The Local.
I oktober 2023 så dyker militärexperten Johan Hovenen aldrig upp till den avtalade tv-intervjun om Ukraina-kriget. Han grips i en gryningsräd tillsammans med sin fru Lena Hovenen som jobbar på FRA. Båda misstänks för brott mot rikets säkerhet.
Efter ett par månader så släpps de båda ur häktet, men misstankarna kvarstår. Efter 11 månader läggs utredningen mot Johan Hovenen ner, men det tar nästan 3 år innan utredningen mot Lena Hovenen för ett par veckor sedan läggs ner.
Och nu är ni båda med här i Studio 1. Välkomna.
Tackar.
Tack så mycket.
988 dagar har det här pågått för dig, Lena Hovenen. Hur känner man efter en sån här händelse?
Ja, det är ju blandade känslor, det är det. Dels är jag ju lättad över att det är över, såklart. Jag är också lite ledsen över att det alls har blivit så här, förstås. Och sen så lite besviken över att det har tagit sån tid, såklart. Så att det är väldigt blandade känslor.
Vad var det som hände den där tidiga morgonen i oktober 2023, Johan Hovenen?
Nej, men jag var på väg till tv-studion, som du nämnde. Jag höll på att göra min morgontoalett och så hör jag ett infernaliskt dunkande på ytterdörren. Och jag tänker att så här kan det ju inte låta, för det, grannarna i trapphuset kommer förstås ha synpunkter. Så att jag trodde att det var vår son som stod och dunkade på ytterdörren, men det var det inte, utan det var nationella insatsstyrkan på uppdrag av Säpo. Mm.
Vad hände sen?
Nej, men bryter sig in i lägenheten och sen så grips vi och sedermera avtransporteras till Kronobergshäktet, och där vi blir anhållna och sedermera också i häktade. Så att, och där sen så var det en process att sitta häktad med fulla restriktioner i nästan 2 månader.
Lena Hovenen, vad tänkte du där i lägenheten den här morgonen?
Ja, nej, jag förstod ju inte vad det där innebar egentligen. Först så trodde jag kanske att det var något inbrott eller överfall eller sånt där. Men sen förstod jag ganska snart att det var polis och att det var insatsstyrkan. Och nej, jag förstod ju inte vad det handlade om då. Det gjorde jag inte.
Och du misstänktes då för grov obehörig befattning med hemlig uppgift och grovt dataintrång. Hur reagerar du på de här misstankarna?
Ja, eller om man ska vara tydlig, så från början så var det grov obehörig befattning med hemlig uppgift, inte grovt dataintrång. Det kom i ett mycket senare läge. Och det kan man väl säga när man, efter de initiala misstankarna och hypotesen att den inte visade sig stämma, att man inte kunde komma upp med ett åtal, så enligt min uppfattning så har man då fortsatt att utreda mig och försöka hitta någonting. Och det är det jag menar med att man har försökt att skapa ett brott som inte har funnits. Och där i den utredningen så kom ju där till också det här grova dataintrånget. Men det har man ju också konstaterat att man inte kan styrka något brott.
Ja, ni är ju belagda med yppande förbud, som det heter, så ni kan inte berätta vad det är specifikt som ni är misstänkta för. Men alla som lyssnar undrar ju naturligtvis, vad kan ni säga?
Ja, man kan väl säga att det har funnits en hypotes, en misstanke från Säkerhetspolisen och även från Lenas arbetsplats och till mina tidigare arbetsplatser också. Och den hypotesen har då föranlett att man med en ny lagstiftning i Sverige som infördes under våren 2023, där man kan påbörja nyttjande av hemliga tvångsmedel utan att man är misstänkt för något brott. Så jag skulle väl tro att vi är kanske den första första fallet som man liksom har nyttjat den här nya lagstiftningen då. Och man har använt då hemliga tvångsmedel mot oss under en period från 1 maj till att vi grips i den 17 oktober, nästan 6 månader. Och sen så med den hemliga lagstiftningen när vi då grips, häktas och sedermera anhålls, så kan man sen övergå i husrannsakan för att liksom söka våra bostäder, eller två bostäder som vi faktiskt hade, och våra arbetsplatser. Och sen ledde det fram till att man då den 13 december, 2 månader senare då, släpper oss från häktet, men fortfarande under misstanke, som du nämnde, för min del 11 månader och för Lena i slutändan 988 dagar. Så att det är klart att det har varit en lång process, men ja, så var det.
Vi har sökt Säpo. De skriver en kommentar bland annat att en förundersökning ska inledas om det finns anledning att anta att brott har begåtts. Det var också därför en förundersökning inleddes i det här fallet. Johan, den här förundersökningen mot dig lades ju ner efter nästan ett år. Hur var det att gå tillbaka till jobbet på Försvarshögskolan efter det här?
Nej, men det är klart att det är ju speciellt att om man jobbar i en förtroendebransch som vi båda har gjort, så att då komma tillbaka till jobbet efter knappt ett år och säga att ja, det är ingenting. Och samtidigt så sitter min fru också fortfarande under misstanke. Det var ju inte, det är inte optimalt på jobbet om man nu tycker sig som så, men man får ta det där det är, och sen så får man jobba framåt och visa liksom att man är fortsatt den här trovärdiga personen som man har varit under nästan, jag har ju tjänstgjort i år i januari i Försvarsmakten i 40 år, så att det är tur att sånt här inte inträffar på slutet av ens karriär och inte i början, för då är det jobbigt.
Men trodde folk att någonting måste ni ha gjort i alla fall, eller även om de inte kunde bevisa, eller hur bemötte folk dig?
Blandat skulle jag säga, så det finns ju alltid folk som säger ingen rök utan eld, men jag skulle säga att de stora hela har stått på min sida, både från studerande på Försvarshögskolan och lärarkollegor och sådär, så att absolut, och även ute i Försvarsmakten, det är två myndigheter, men Försvarshögskolan har varit en väldigt bra arbetsplats där man har haft en väl fungerande ledningsgrupp som har kunnat hantera ett komplicerat personalärende helt enkelt, och det får jag tacka ledningsgruppen för.
För dig då, Lena Hovenen, så var det ju tuffare. 3 år av förundersökning nästan blev det, som lades ner i början av juli nu. Hur har ditt liv påverkats av det här?
Ja, nej, men det blev ju en jättestor förlust för mig att förlora jobbet. Och det var ju dessutom ett jobb som jag hade trivs jättebra på. Jag hade jobbat där i 28 år. Så det var ju, det kändes, som jag sa, som en enorm förlust. Men jag har ju försökt då att, man får ju acceptera det. Det är ju ingenting man kan göra någonting åt. Så är det ju. Så att, jag har försökt att se fram ändå. Men det har ju varit svårt att få jobb när man är misstänkt. Så är det ju. Så att jag har vidareutbildat mig. Jag har slutfört några kurser som jag hade påbörjat tidigare på universitetet. Och sen så har jag gått ett år på journalistutbildningen. Så har jag ändå försökt att se fram emot någonting annat helt enkelt.
Har du möjlighet att få tillbaka din säkerhetsklassning, alltså fortsätta arbeta inom den branschen om du vill, som du har ägnat nästan 30 år av ditt liv till?
Det tror jag är omöjligt faktiskt. Det fungerar så att det är jättesvårt. Så det ser jag som helt uteslutet.
Var det någon gång under de här åren som det smög sig in tvivel på den andra när det tog så här lång tid?
Förlåt, vad sa du?
Var det någon gång under de här åren som det smög sig in tvivel på den andra när det tog sån tid, när förundersökningen tog tid för er båda?
Nej, det kan jag inte säga. Det är också så att jag och Lena har ju i perioder tidigare arbetat i olika gemensamma projekt och sådär. Vi har ju sett från FRAs ledning och från Försvarsmaktens ledning också som ett supercouple, ett topppar, så där jättebra och nyttiga. Jag har haft tjänster i olika internationella uppdrag där man har sett det här som en fördel, så att det är ju lite beklagansvärt att det har blivit så. Men i det här så skulle jag vilja tillägga att bara så att vi har ju, alltså vi båda är ju statstjänstemän eller tidigare statstjänstemän, och vi tycker att Sverige ska ha en säkerhetspolis. Det är inget att prata om det, utan det är bara att det måste skötas bättre. Det är det enda som vi vill framhålla.
För det åklagaren sa nu, Lena Hovinen, när det här lades ner, åklagaren säger ju inte att du är oskyldig, utan att det är så sträng sekretess att alla vittnen på FRA då, din tidigare arbetsplats, inte kan förhöras, och därför läggs utredningen ner. Vad tänker du om det?
Ja, men det ena är att han säger faktiskt i Sveriges Television, han säger att eftersom brottet inte går att styrka ska den misstänkta betraktas som oskyldig. Så det har han ju sagt. Sen så kan jag tycka att just den här formuleringen är olycklig om att det är inte möjligt att i alla delar förhöra de vittnen som är nödvändigt på grund av sekretess. Men jag kan väl säga att jag tolkar ju det som faktiskt att om inget brott, om man inte kan styrka något brott, då är det ju onödigt för FRA, alltså det är väldigt känsligt för FRA att exponera sin rättegång. Och att det skulle vara onödigt att göra om jag med stor sannolikhet inte skulle bli fälld. Så att inget brott kan ju styrkas. Så att där, jag ser det som att det är en sån bakgrund helt enkelt.
Mm. Vad har den här resan gjort med ett förtroende för Säpo och andra myndigheter som har varit involverade?
Ja, nej men alltså det var det som Johan sa, att jag har jobbat inom myndighetssverige och alltid haft jättestort förtroende för olika myndigheter, och det har jag fortfarande. Men det jag kan konstatera här, det är ju att det finns delar som har gjort fatala missbedömningar, som helt enkelt då får fatala konsekvenser för mig när det visar sig att det är felaktigt. Och det tycker jag är jättetråkigt, när samarbeten mellan myndigheterna leder in på irrvägar som det har gjort i det här fallet.
Nu ska ju du inte jobba kvar på FRA helt enkelt. Du berättade att du har utbildat dig till journalist. Varför just journalist?
Ja, men det är väl för att det är faktiskt det som liknar lite mest det som jag har gjort som analytiker. Som analytiker så ska man ju samla in information, man ska analysera det, se vad som är rapporteringsvärdigt och rapportera på det helt enkelt. Och där ser jag journalistens arbete som en liknande process, bara det att det är öppna uppgifter och det är för allmänheten som man ska rapportera. Så jag ser med jättestor entusiasm fram emot att få ägna mig åt sånt arbete.
Om man ser tillbaka då, kommer det krävas skadestånd eller något sånt där av staten?
Jag tror att jag fick ersättning från staten via justitieombudsmannen den tid som jag satt häktad, och det motsvarade ungefär, jag kommer inte ihåg exakt, men det är 50 000 eller sånt där. Man får 1 000 kronor dygnet och sen så nedgår efter en 30 dagar till 800 eller något sånt där. Så att det är väl på den nivån det är. Vi har bara utnyttjat vår medborgerliga rättighet att få vara häktad och misstänkt för brott. Det är ju en del av samhället det också, så att vi får. Sen om man kan begära något ytterligare skadestånd, det tror jag inte kan utfalla, men man får väl kanske pröva det. Men jag tror inte att det finns de möjligheterna, utan det är, man får ta det här och gå vidare.
Lena och Johan Hovinen, tack för att ni var med i Studio 1.
Tack själv.
Tackar.
Till Norge nu. Över 100 förstörda bostäder, över 400 hemlösa. Branden i Drammen är en av de största i Norges historia, och släckningsarbetet pågår fortfarande.
Vad vet man om vad som har orsakat branden, och kan samma sak hända i ett villaområde här i Sverige? Vi har med oss Mona Hambreus på plats i Drammen. Mona, det var en presskonferens tidigare idag. Vad handlade den om?
Ja, det var både en presskonferens och ett informationsmöte som riktade sig till de som har drabbats av den här branden. Det är ju alltså 100 radhus ungefär som har blivit totalförstörda, och vi har här 400 personer som är evakuerade från sina bostäder, även en del närliggande hus då kring brandområdet som står kvar men som är för farliga eller inte möjliga att bo i just nu. Och då var det kommun, polis och brandkår som ville ge en uppdatering av läget, för många av de drabbade upplever att de saknar information. Man lever i någon sorts vakuum. Man vet inte vad som ska hända. Man har förlorat allt och står ändå på något sätt och stampar och vet inte hur man ska komma vidare. Så det var väl ett försök då från myndigheterna att lindra det. Och från kommunens sida så betonade man att man ska fortsätta ge stöd till de här drabbade, att de inte står ensamma och att man pratar om att hela Norge står bakom de här drabbade. Samtidigt så lyfter man fram mycket om försäkringsbolag. Representanter för många bolag finns nu på plats som de boende kan vända sig till. Och man säger från kommunens sida att nu har vi tagit hand om den akuta fasen. Nu vill man successivt slussa över ansvar och, kan man tänka sig, kostnader till försäkringsbolagen. Och det är några få hus av de här radhusen som är totalförstörda nu som inte har varit försäkrade. Det är inte så många, man säger från kommunledningen att det är under 10. Men där lovar kommunen att gå in med någon sorts stöd till de personerna. Det har man dock inte definierat precis vad det ska vara eller hur omfattande.
Och hur långt har man kommit i utredningen? Alltså, vet man om brandorsaken och hur det kunde sprida sig så snabbt?
Ja, där var ju polisen med nu också på det här mötet för någon timme sedan, och det är fortsatt oklart vad det är som har orsakat branden. Man har inte riktigt kunnat påbörja en ordentlig teknisk undersökning ännu eftersom det är alldeles för varmt på platsen. Det brinner fortfarande. Man säger att man vet ganska säkert var någonstans det här har börjat, men inte precis vad som orsakar. Och när man kan göra den här tekniska undersökningen, det kan man inte heller riktigt svara på, för den här eftersläckningsarbetet, eller om man fortfarande kallar det för släckning, bara rätt och slätt, det kommer att pågå bra länge än. Man har pratat om minst 10 dagar till, och det är inte säkert det räcker. För branden har tagit sig djupt ner i marken och man har gått in. Igår såg att man körde in med grävskopor och började gräva bort glödande rester och även ner i marken för att man ska få ner släckvatten på djupet också.
Mona Hambreus, alltså Ekots reporter på plats i Drammen. Här i studion finns Johannes Eklund som är brandskyddsexpert på Anticimex. Välkommen.
Tack så mycket.
Kan något sånt här hända i Sverige?
Det skulle absolut kunna hända. Det skiljer sig såklart mellan olika länder vad det finns för förutsättningar. Både naturen mot Norge och Sverige skiljer sig lite grann. Där vi har vår huvudsakliga bebyggelse mot där de har mycket av sin bebyggelse. Men även byggregler skiljer sig ju mellan olika länder.
För radhus sitter ju ihop, och det har ju varit radhus till stor del som har brunnit. Går det att bygga säkert, eller är det alltid så att säga farligt att grannens eld tar sig in till en själv?
Det kommer ju aldrig kunna gå att bygga bort alla risker för brand i byggnader. Däremot så går det absolut att minska risken för brandspridning mellan byggnader eller då mellan olika bostäder i sammanbyggda småhus som då radhuslängor är. Ja, bygger man som byggreglerna ser ut så skulle det absolut vara tryggt och säkert så gott det går då, i alla fall.
För jag har hört om de här vindarna där det inte finns vägg hela vägen upp så att säga, och då kan elden spridas.
Men exakt, det är problem. Nu ska vi inte spekulera allt för mycket vad som har hänt och varför det har spridit sig så snabbt i längorna här då, i Norge. Men vi har absolut sådana problem i Sverige fortfarande. Vi har hört det mycket i nyheterna de senaste decennierna, att man har pratat mycket om det, och det har gjorts väldigt mycket åtgärder också, men vi har fortfarande väldigt många områden i Sverige som har problem med att man då till exempel inte vid byggnation har byggt avgränsningen, den brandskyddstekniska avgränsningen, hela vägen upp till taknock eller genom taknock, så att det skyddas från spridning då mellan bostäderna från vindesätt. Men även problem med att man vid underhåll, till exempel när man installerar nya rörledningar genom vinden eller kabeldragningar, att man då inte tätar ordentligt och underhåller på rätt sätt.
Mm. Det har ju rapporterats från Norge att gasflaskor till trädgårdsgrillarna spädde på branden i dammen. Skulle det också kunna vara en påtaglig risk?
Ja, jag ska inte spekulera i brandstarten här nu. Det har de väl inte gått ut med 100% heller, va? Men det kan absolut få en påverkan för brandspridningen och snabbt det går. Och det finns ju regler för hur gasolbehållare då, till exempel, som vanligt i bostäder får förvaras.
Mm. Och vad säger de?
Ja, pratar vi småhus då, som radhuslängor består av, då får man förvara. Man pratar först och främst om behållarstorleken. Man får inte ha behållare som är större än 30 liter. Och för de som har köpt en gasolbehållare någon gång vet att det är ungefär... man brukar köpa en P11 eller en P6 eller något liknande. Och då är det... siffran står då för kilo, men översätter man det till liter, som är det som är gränsen då, så är det ungefär 26 liter i en P11. Mm. Så man skulle kunna få ha två stycken P11-or hemma. Mm. Yes, för gränsen då helt enkelt är 60 liter maximalt i bostaden innan man behöver ett tillstånd. Men största behållarstorleken är 30 liter.
Mm. Men följer folk de här reglerna? Det här var inget jag kände till, kan jag säga i alla fall. Nej. Jag hade behövt gasol till min grill.
Nej, det kan man säga att inte alla mina vänner har koll på heller. Man,
vad har du sett?
Utan att peka på några namn som har varit på några hemmabesök sådär, eller hos kompisar, där man har sett att det framförallt då i flerbostadshus att det inte sköts så jättebra där, att man har till exempel större behållare ute på inglasade balkonger, och där är gränsen inomhus i en lägenhet är gränsen 5 liter på behållarstorleken, och där är balkongen inglasad och räknas som inomhus. Mm. Sen tror jag det är större marginaler i ett småhus liksom, eller en enbostad. Liksom. Mm.
Är det så också att man behöver skylta med att det finns gasolbehållare i ett hus för räddningstjänstens skull?
Inte om man håller sig under de gränserna som är då för tillstånd, som är 60 liter. Så man kan ha två stycken på P11 hemma utan tillstånd, och då behöver man inte heller skylta eller märka upp att man har dem. Mm. Sen är det bra att förvara dem på ett ställe så att de är enkla att ta ut då, om det skulle börja brinna till exempel. Så att man vet var de står och man kan informera räddningstjänsten om det skulle behövas, var de finns.
Om man lyssnar på det här och har ett radhus, kan man göra någonting för att säkra upp så att säga?
Mm. Om man är osäker på, som boende då, osäker på hur det ser ut i föreningen, så tycker jag man ska ta kontakt med styrelsen och kontrollera först om man har gjort någon undersökning och någon inventering i föreningen, hur det ju ser ut där. Liksom. Man har gjort väldigt olika stora insatser, olika kommuner och olika områden i Sverige. Så ta kontakt där först. Och sitter man i en styrelse så har ni inte koll på hur det ser ut på vindar och framförallt då, liksom, och tätning mellan de olika bostäderna, så se till att utreda det på en gång, för att det kan som sagt få stora konsekvenser.
Johannes Eklund, tack så mycket, brandskyddsexpert på Anticimex, och Mona Hambrius, också Ekots reporter på plats i Drammen.
Mm. Studio 1 är tillbaka efter 4:45 Ekot. Då ska det bland annat handla om kriget i Mellanöstern. Det kan pågå i 20 år till, varnar Mellanöstern expert och påminner om dra paralleller med Afghanistan-kriget.
Dessutom så ska det handla om fotbolls-VM som ju avslutades sent igår kväll. Blev det succé eller fiasko egentligen?
Kvart i fem Ekot. Andy Burnham har tillträtt som Storbritanniens nya premiärminister. Hundratals fortfarande evakuerade efter storbranden i norska Drammen. Och är det skönt eller tråkigt att fotbolls-VM är över? Åsikterna går isär. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Vi börjar i Storbritannien där Andy Burnham under eftermiddagen tagit över premiärministerposten efter Keir Starmer. Med direkt från London nu, Sofia Sofroniadou. Sofia, den nya Labour-ledaren, har hållit ett första tal under eftermiddagen. Vad sa han?
Det var ett tal fyllt av löften och visioner. Han tryckte på att förbättra socialförsäkringen. Han pratade också om att sänka levnadskostnaderna för människor. Och att han vill se tillväxt i hela landet. Och så det här vi har hört honom säga tidigare. Att han vill återindustrialisera Storbritannien och flytta makten. Eller i alla fall delar av den från London.
Det han har fått mycket kritik för tidigare har ju varit att han inte riktigt sagt hur han vill göra det här eller hur han ska finansiera de här reformerna. Men redan imorgon ska han lägga fram ändringar för att minska levnadskostnaderna, sa han, och också en plan för hur han ska finansiera dem. Och han avslutade då det här talet med att säga att den första instruktionen han ska ge syftar till att stoppa hemlösheten och också att han vill väcka hoppet hos människor igen.
Hur skulle du säga att Burnham vill förändra England från hur det är idag?
Jo, men han har ju sagt att han vill förändra både politiken och ekonomin i grunden och att han ska lägga fram en 10-årsplan för det. Men än så länge så har han inte gått in särskilt mycket på hur i detalj det här ska gå till. Och heller inte, som jag nämnde tidigare, hur han ska finansiera det. Han vill ju också då flytta delar av makten, inte bara från Downing Street i London till Manchester och skapa det här Number 10 North. Han vill ju också fördela den till regioner och kommuner.
Det verkar vara ganska stora visioner här, får man väl ändå säga. Vad kommer bli svårast för honom framöver, tror du?
Han står ju inför en rad av svåra utmaningar just nu, och han gjorde det inte enklare för sig själv genom att gå in genom dörren på Downing Street i eftermiddags för första gången idag med en rad lämnade luften om hur han ska göra Storbritannien bättre. Det kommer bli svårt att behålla det här höga förtroendet han ändå har i Labour och i stora delar av Storbritannien om han inte ganska snart börjar visa på resultat. Alltså att han faktiskt minskar levnadskostnaderna exempelvis och göra det utan att rucka på de policies som han ärvt från Starmer och som han har lovat att fortsätta respektera.
Sofia Sofroniadou direkt från London. Vi förflyttar oss till Norge nu, för de som drabbats av branden i norska Drammen är ovissheten om vad som ska hända framöver stor. Idag fick några få vars hus klarat sig från lågorna klartecken att flytta hem igen inom kort, men runt 400 personer är fortfarande evakuerade. En av dem är 21-åriga Anders Nguyen, vars familjs hus brunnit ner till grunden.
Nej, vårat hus var ju helt nedbränt. Jag kollade ju överallt och såg på tidningar och så att det var mitt hus som blev, var en av dem som blev drabbat, och ja, det är ju fruktansvärt. Och vi tänkte ju att vi skulle få ett bra liv där och att vi skulle leva gott och ja, det är ju.
Familjen med föräldrar och syster hade bara bott i huset i ett år. Där skulle de bygga sitt liv, men allt tog ett abrupt slut i fredags när Anders pappa som var hemma ringde.
Han sa att det brann och han förväntade egentligen inte att vi skulle också bli drabbat av det här, men det hände så snabbt så ja, han blev evakuerad och jag hann aldrig att komma hem och se mitt hus innan allt blev nedbränt. Det enda jag har med är typ min telefon och det är allt jag har med mig.
Anders familjs hus var försäkrat, men ett fåtal av de 100 nedbrända radhusen saknade försäkring. För de lovar kommunen att stötta på något sätt. Nu letar Anders och hans familj efter en ny bostad.
Nej, det är ju jättesvårt. Jag tycker det är jättehemskt. När jag ser bilder och så, man blir ju jättetrist av det. Det är hårt. Man måste ju hitta nytt bostad och det blir ju jättesvårt för att det är över 100 stycken som också är drabbade av det här.
Och alla behöver nya bostäder samtidigt då?
Ja, och det blir ju en typ för en konkurrens för det då. Man måste ju, det är ju den som hittar som får det först, och det är ju säkert många som söker samma bostad och det blir svårt.
Mona Hambreus, Drammen.
I Spanien har över 1200 personer tvingats evakuera nu på grund av den stora skogsbrand som rasar norr om huvudstaden Madrid. Branden startade i ett skogigt bergsområde i torsdags och har hittills spridit sig till en yta av 26 000 hektar. Flera hundra brandmän har satts in för att bekämpa elden. Idag kom hovrättsdomen efter händelsen i fjol när en 15-åring blev ihjälsprängd när han skulle placera en bomb i Östberga i södra Stockholm. Hovrätten fastställde tingsrättsdomen och åklagaren lyckades inte få den som hade beställt bombdådet fälld för att ha vållat 15-åringens död.
Klockan är strax efter 9 på kvällen den 22 augusti förra året. Ett vittne ser 15-åringen i arbetskläder och någon form av glöd som beskrivs som ett fyrverkeri. Glöden slocknar, 15-åringen försvinner runt hörnet och en kraftig smäll ekar över Östberga höjden. Utredningens hypotes är att 15-åringen skulle spränga bomben vid en port där det bor en man som ska ha tjänat en stor summa pengar genom ett bedrägeri med kryptovalutor. Han ska nu ha blivit måltala för ett kriminellt nätverk i Huddinge. Men någonting gick fel och bomben exploderade i famnen på 15-åringen. Uppdraget kom från en 23-åring som pekats ut som en av ledarfigurerna i nätverket. Han döms nu till nästan 11 års fängelse av hovrätten tillsammans med två av 15-åringens kompisar som döms till ett års sluten ungdomsvård vardera. Åklagaren Lukas Tigerstrand hade velat att 23-åringen även dömdes för grovt vållande till annans död, då han anser att anstiftarna som ger barn i uppdrag att spränga hemmagjorda bomber bör kunna hållas ansvariga om någonting går fel.
Jag har ju fått bevisning kring att ungdomar i den här åldern har nedsatt förmåga att inse risker och ta ansvar för sina handlingar på det sättet. Men det har inte hovrätten lyssnat till.
Hovrättsrådet Anna Ehrman har varit ordförande under förhandlingen i Svea hovrätt.
Visst kan det vara så att man har en sämre möjlighet än en vuxen person. Det är nog ingen som ifrågasätter, men frågan är om det är ensamt tillräckligt för att bryta den här presumtionen att man ändå frivilligt ingår i ett riskfyllt företag. En person ska normalt inte kunna hållas ansvarig för risker som andra frivilligt utsätter sig för. Hovrätten har tyckt att det inte har varit tillräckligt. Enbart åldern 15 år räcker inte, har vi ansett.
Och alla de tre dömda har nekat till brott.
Rapporterade Rickard Elefalk. En 16-årig flicka som tände eld på en socialsekreterares dörr i Helsingborg döms till ungdomsvård för mordbrand, rapporterar P4 Kristianstad. Det var i fjol när flickan var 15 år som hon tog sig in i ett flerfamiljshus, hällde bensin på dörren och sen startade elden. En 19-årig man som gav henne uppdraget dömts till 14 års fängelse. Enligt åklagaren var det hela en hämnd för ett beslut fattat av socialtjänsten. Ukraina-kriget verkar ju ha trappats upp en del och i helgen attackerade Ukraina ett av Rysslands största nätbolag, Wildberries lager, i två städer nära Moskva. Hundratals anställda jobbade nattskift i samband med attacken och nu hävdar anställda vid företaget att det dödades betydligt fler människor än vad som angetts officiellt.
En ukrainsk drönare filmas över ett av ryska Wildberries gigantiska lager i utkanten av staden Elektrostal. Några anställda i företagets lila uniformer ser hur stora eldslågor slår upp från byggnaden. Men där inne finns fortfarande många anställda kvar. Efter första, andra och tredje smällen kom det närmare vårt block, berättar en ung kille klädd i lila t-shirt med Wildberries på för oberoende Sotavisions journalist som besöker Elektrostal efter den omfattande attacken. Killen berättade att de fick evakuera först efter ett tag och många anställda har efteråt anklagat cheferna på Wildberries för att ha hindrat personal från att ta sig ut ur byggnaderna som omgärdas av höga staket med taggtråd. Kritik som tillbakavisas av företaget. Logistikcentret i Elektrostal täcker 36 hektar och har omkring 8000 anställda. Officiellt ska tiotalet dödats och 80 skadats, men bland anställda är uppfattningen att betydligt fler omkommit i bränderna. Jag tror att väldigt många dog, tror minst 100. Ukraina motiverar attacken på Wildberries att nätbolaget sålde elektronik till drönare och militärt material. Det bekräftas av ryska krigsbloggare, men samtidigt är majoriteten av nätbolagets produkter civila. Företagare som sålt sina produkter via Wildberries har på sociala medier sagt att de inte tror de kommer ersättas och att det handlar om miljardförluster för dem. De räknar inte med att Wildberries kommer kompensera sedan bolaget infört en klausul i början av juli där de inte ersätter skador vid just drönarattacker. Maria Persson Lövgren, Ekot.
Fotbolls-VM är ju över för den här gången. En del drar en lättnadens suck. Andra hade gärna sett att det hade fortsatt ännu längre. Som Alingsåsbon Emerentia Sandin.
Jag tycker att det är väldigt tråkigt. Jag älskar att vara omkring människor men inte med dem. Och då liksom att sitta och kolla, känna samhörighet. Jag tror att framförallt här i Sverige att vi nästan behöver bli pushade lite till det.
Stoppen nickas in till skottläge, kommer det i mål för Spanien! I mål för Spanien!
I den andra förlängningskvarten gjorde det spanska herrlandslaget 1-0 och avgjorde därmed VM-finalen i New Jersey, USA. Ett mästerskap som har stuckit ut utanför planen framförallt, säger Olof Lund, krönikör på TV4 och fotbollskanalen som har varit på plats och bevakat fotbolls-VM.
Ett VM som har ifrågasatt på många sätt, inte minst från Europa och både politiskt där man FIFA och Trump gjort saker kring en amerikansk spelares avstängning och annat. Så att en del kontrovers men också en del rolig fotboll och en del härliga minnen fotbollsmässigt.
Och efter 39 dagar av fotbollsfest så uppstår lätt en känsla av tomhet, säger Nyköpingsbon Robin Silverarve.
Man har träffat vänner och den här gemenskapen och man hejar och grejer och nu är det slut. Liksom, så.
En känsla som också delas av krönikören Olof Lund.
Samtidigt är det ju det här som gör det unika. Det är lite som julafton. Hade det varit julafton hela tiden är det inte kul. Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt. Därför får man ta den smällen att det tar slut.
Men stockholmaren Eva Boman tycker att det finns fördelar med att mästerskapet nu är över.
Jag tycker det är ganska skönt för saker och ting går tillbaka till det normala. Man behöver inte vara vaken hela nätterna. Lite grann.
Reportrar Victoria Scott och Thea Regell. Från Spanien rapporteras att publikreaktionerna under VM-finalen mot Argentina var så kraftiga att de noterades av seismografen på geocentret i Barcelona. Allra störst utslag blev det vid Spaniens 1-0-mål. Den brittiska fotbollsikonen Kevin Keegan är död. Under 70- och 80-talet ansågs han vara en av de bästa spelarna i sin generation. I januari blev det känt att han drabbats av cancer. Keegan blev 75 år. Orsaken till händelsen här om veckan då en man höll på att sugas ut genom ett flygplansfönster har möjligen börjat klarna en del. Enligt de första resultaten av utredningen hade ett främmande föremål hamnat i flygplanets motor redan vid starten och detta kan ha lett till att fönstret sen gick sönder under flygningen. Mannen som höll på att sugas ut klarade sig utan allvarligare skador. I kväll och i natt får sydöstra Götaland, Öland och Gotland regn och blåst. Resten av Götaland samt Svealand får på många håll soligt. Norrland klart till halvklart men fjällen efterhand regn. Imorgon Götaland mest sol och 18-23 grader. Svealand först sol men fram på dagen molnigare och också 18-23 grader. Längs Norrlandskusten mulnade på efterhand 17-23 grader. Norrlands inland och fjäll får regn och 7-13 grader. Producent Ola Jan-Åker Dunkers, jag heter Per Edberg.
P1, Sveriges Radio.
I Mellanöstern kan pågå i 20 år, varnar Mellanöstern-expert, påminner om Afghanistankriget.
Auschwitz-skylt i Palestina-demonstration väcker kritik om antisemitism. Andra säger att det är vanlig yttrandefrihet.
Det blir debatt i Studio 1 med Susanne Westergren och Mattias Rensmo.
Läkemedelsverket varnar för trenden att bara ta delar av sina viktminskningssprutor för att spara pengar.
Och så summerar vi fotbolls-VM. Blev det succé eller fiasko? Och är 2026 året som USA blir intresserade av fotboll?
Du lyssnar till Studio 1 fram till 17:45.
Striderna mellan USA och Iran har blossat upp igen trots att de båda länderna slöt ett avtal för att få slut på kriget tidigare i somras.
Explosioner har hörts runt om i Iran och två oljefartyg i södra delen av Hormuzsundet har träffats.
Och Mellanösternforskaren Anders Persson vid Linnéuniversitetet säger att kriget kan pågå i 2 decennier.
Jag ser många konturer på ett nytt 20-årskrig i Mellanöstern. Och vi ska komma ihåg först att Afghanistan varade ungefär 20 år, Irak ungefär 15 och Syrien ungefär 10. Och det som vi ser nu i Iran och Libanon och Gaza som då är sammanlänkade med varandra har ju alla konturerna av att bli någonting liknande. Och jag listar liksom några övriga argument också till varför det är så. Och mitt främsta argument är att alla de här tre krigen saknar långsiktiga politiska lösningar. Sen finns det också religiösa aspekter inblandade och vi ser i forskningen att krig och konflikter som bygger på religiösa anspråk är svårare att lösa än de som bygger på nationalistiska eller sekulära. Sen ser vi att Israel har ockuperat nya territorier i Gaza, Libanon och Syrien. Det är också ett argument för att det ska bli långvarigt. På samma sätt är det med den liksom massiva förstörelsen av civil infrastruktur och fördrivning av människor i Gaza och Libanon. Det är också ett argument för att det ska bli långsiktigt. Och det faktum att det här har pågått i 3 år redan är ju en ganska lång tid.
För när vi säger 20 år, då pratar vi om hela Mellanöstern i princip då, eller?
Ja, de här krigen är ju sammanlänkade på olika sätt. Och jag tror att det kommer att ta många, många år innan vi kommer att få se en lösning här och ett lugn igen. Vi ska ju komma ihåg att det nuvarande kriget som vi ser mot Iran bygger ju på kriget från förra sommaren som då i sin tur bygger på krigen i Libanon och Gaza som startades den 7 oktober 2023. Såklart med mycket äldre rötter tillbaka i tiden på olika håll och kanter.
För USA och Trump har ju försökt få till någon form av avtal, eller fick det här i början av sommaren med Iran också. Det går ju, även om striderna pågår nu igen, går det att fokusera på bara Iran och Hormuzsundet till exempel, som ju påverkar många här i väst, eller måste man ha en helhetslösning?
Man kan ju tänka sig att Donald Trump blir framgångsrik i en fråga här. Att han kanske lyckas, låt säga, lösa Hormuzsundet så att den frågan tas bort från förhandlingsbordet. Det är inte otänkbart, men en av svårigheterna här är att Donald Trumps agenda är mycket, mycket mer ambitiös än den som till exempel Barack Obama hade när han slöt sitt kärnteknikavtal med Iran 2015. Så Donald Trump har många fler frågor här som han är intresserad av att lösa med Iran. Och det är också ett argument för att det här blir långdraget. Och där ska vi komma ihåg att det tog Obama ungefär 2 år och 150 sidor text för att få till stånd sitt avtal med Iran. Och det är ungefär den tiden som Trump har kvar i ämbetet innan det är dags för nästa val hösten 2028 i USA. Och jag tror inte att Donald Trump har tålamod att förhandla så länge och så noggrant som det krävs med Iran för att få till stånd 150 sidor text.
För just den här parallellen du drar till Afghanistankriget bland annat, bara för att det pågick i 20 år, varför skulle då den här konflikten pågå i 20 år?
Det, så kan man ju såklart argumentera, men min poäng är att alla de här tre fallen som jag nämnde här, Afghanistan, Irak och Syrien, som då varade i mer än 10 år allihopa. Detta som vi talar om nu är ju minst lika komplicerat, om inte ännu mer komplicerat. Så alla konturerna är ju där för långa, långa krig. Sen kan det ju hända massor av överraskningar i krig som gör att de tar slut av olika anledningar. Så Den typen av möjligheter finns ju där och då kommer jag ha fel i mitt antagande.
Ja, men hur, för alla krig så är det slut någon gång. Hur, på vilket sätt kan det här kriget ta slut?
Ja, om man tittar i forskningen så kan man säga att det finns 3 breda sätt för hur krig tar slut. Och det första är att den ena sidan besegrar den andra. Eller att den ena sidan påtvingar sin vilja på den andra sidan. Så det är den första typen av lösningar. Och den andra typen av lösningar är att det blir stillestånd, vapenvila, någon typ av avtal och till sist i vissa fall fulla fredsavtal. Det är liksom det diplomatiska spåret. Och det tredje spåret är det man kallar för konflikttransformering. Alltså det händer någonting som ersätter de tidigare konflikterna och krigen. Det kan vara till exempel att det kommer ett FN, ett EU, ett NATO och en Warszawapakt som gör slut på de gamla krigen och konflikterna som fanns i Europa och ersätter dem med någonting nytt. Det kan vara så att det kommer en jordbävning, en jättestor jordbävning som ändrar förutsättningarna totalt i Iran till exempel. Så det man kallar för både positiv och negativ konflikttransformering kan hända.
Hur bedömer du utsikten att få till någon form av förhandlingar igen och en ny vapenbil eller liknande?
Jag tror de är ganska goda på många sätt. Även om det ser ut som att vi går in i en ny fas av kriget just nu. Det är svårt att se några tydliga linjer fram i vad gäller Iran-kriget. Och experter tvistar om vi kommer att få se en ny eskalering, begränsade markoperationer eller vad som är på gång härnäst. Men det kan absolut vara så att vi kan få se nya försök till vapenvila och även lyckosamma sådana. Men vi ska komma ihåg att Donald Trumps vapenvilor tidigare i Iran och Gaza och Libanon har ju inte gjort slut på krigen utan har bara gjort att de har fortsatt på andra sätt och i regel då i minskad intensitet. Så när jag säger att det här kan bli liksom ett nytt 20-årskrig, det kan ju vara perioder av vapenvilor i ett sådant krig också. Och det kan det vara lugnare vissa år än andra år och så vidare. Ett exempel där som kan vara värt att nämna är ju det långa inbördeskriget i Libanon mellan 1975 och 1991. Där var det 600 vapenvilor under det långa kriget. Och vi kan ju få se någonting liknande här, kanske inte lika många vapenvilor, men ändå där vi ser vapenvilor under begränsade perioder.
Säger Anders Persson, alltså Mellanöstern forskare vid Linnéuniversitetet, när jag pratade med honom tidigare idag.
Och vi ska fortsätta prata om kriget mellan USA och Iran.
No more wars, no more disruptions, we will have prosperity and we will have peace.
Så lät det från Donald Trump under presidentvalet 2024. Ett av vallöftena var att inte dra in USA i några nya krig och istället prioritera USAs intressen. Gina Lindberg, USA-korrespondent, nu på plats i New York. Gina, Trump lovade att inte starta krig. Nu har han gjort det. Hur ser stödet ut för kriget?
Ja, den senaste opinionsmätningen visar att de flesta amerikaner är emot det här kriget. Stödet för krigföringen i Iran är svagt. 57% av amerikanerna säger att det var fel att starta krig mot Iran och det är bara en fjärdedel som tycker att det var rätt. Men om man delar upp det här, om man tittar noggrannare på de här mätningarna och delar upp det i väljargrupper, då blir det en mer komplex bild, för att bland republikanerna är stödet större. Och bland MAGA-republikanerna, de som definierar sig som Trump-väljare alltså, där är det mycket stort stöd. Mycket större än bland befolkningen i övrigt. Så att där är det runt 80% som tycker att det var rätt att starta det här kriget. Och de siffrorna rör inte på sig. Det är intressant att bland Trumps anhängare så stöttar de det han gör i den här krigföringen och i stort sett i alla andra politiska frågor. Oavsett hur det sen går i kriget så ser stödet bland MAGA-republikanerna ungefär likadant ut och det är starkt.
Mm. Och vad säger Trump?
Ja, Donald Trump själv argumenterar ju för att det här kriget behöver föras för att hindra Iran från att skaffa kärnvapen. Men hans argument för krigföringen har ju svängt. Det där har han sagt hela tiden, att han vill hindra Iran från att skaffa de här kärnvapnen. Men i början talade han ju om att han också vill se regimskifte, att det var ett syfte. Det gör han inte längre. Så att motiveringen för kriget har varierat om man lyssnar på Donald Trump. Och när han talade om hur länge det här ska pågå så har ju det också varierat. I början så pratade han om dagar och veckor och nu har det pågått i månader och det finns fortfarande inte någon tydlig exit-strategi. Det här blev ju inte det där snabba tillslaget som USA gjorde i Venezuela när man tillfångatog president Maduro och sen lämnade landet. Utan det här riskerar, som ni har varit inne på, att bli ännu ett utdraget, långvarigt amerikanskt krig i Mellanöstern utan tydligt slutmål.
Mm. Och i höst är det val till kongressen i USA. Hur kommer det påverkas av kriget?
Ja, där är det ju republikanska senatorer och kongressledamöter i representanthuset som nu möter väljare som är väldigt, väldigt kritiska till den här krigföringen. Och de här politikerna behöver förklara varför det är relevant för USA att vara i det här kriget som dessutom kräver allt fler amerikanska dödsoffer. Det har ju varit nya den senaste veckan. Nu är det sammanlagt 17 amerikaner som har dött i det här kriget, över 400 skadade i ett krig som många inte förstår varför det överhuvudtaget har startats. Så att det där blir, det blir en utmaning, och Trumps politik spiller ju över på de republikanska politikerna i kongressen här. Så det här kommer bli en fråga där de får väldigt många tuffa och svåra motfrågor från väljarna som vissa republikanska politiker har ganska svårt att svara på.
Mm. Ja, den stora frågan är väl på vilket sätt kriget ska göra USA stort igen.
Ja, precis. Och hur det här stämmer överens med den America First-ideologi som Trump ju har utlovat. Han menar ju att det här gör USA säkrare på sikt, därför att man då bakbinder Iran och ser till att de inte kan skaffa dödliga vapen som skadar amerikaner. Men han har ju kommit med löften om att det här skulle gå fort, och det har det definitivt inte gjort, och nu ser slutmålet och uttåget väldigt, väldigt osäkert ut hur det ska gå till. Och det där väcker ju mycket och många följdfrågor.
Tack säger vi till Gina Lindberg, USA-korrespondent på plats i New York.
Nu till debatten efter en pro-palestinsk demonstration förra helgen.
Mm, några av demonstranterna hade en skylt som såg ut som den kända Auschwitz-skylten, men där texten Arbeit macht frei hade bytts ut mot ordet Gaza.
Och kritikerna säger att det här är antisemitism och att förringa förintelsen. Aron Förständig har vi med oss. Du är ordförande i Judiska centralrådet. Välkommen.
Tack så mycket.
Ni ska polisanmäla det här. Varför då?
Ja, till att börja med så har ju polisen själva upprättat en anmälan om hets mot folkgrupp. Och det är väl precis som jag tycker att ni själva sa i inledningen, att när man använder sig av den här skylten så gör man en likställning mellan det som nu sker i Gaza, som givetvis är fruktansvärt, med förintelsen, som alltså det industriella massmordet på miljontals judar, romer och andra personer. Och när man gör så förringar man förintelsen, vilket faktiskt inte är tillåtet i Sverige.
Men för, bara så vi ska förstå, på vilket sätt i så fall blir den här skylten då antisemitisk när den används på det här sättet?
Men framförallt handlar det ju om ett förringande av förintelsen, att man använder sig av det här väldigt, väldigt tydliga bildspråket som vi alla känner igen, den här Arbeit macht frei-skylten från Auschwitz, och så byter man ut den texten då mot orden Gaza. Men det handlar inte bara om det, det handlar ju också om att man i den här samma demonstration så såg man ju judar, alltså personer utklädda till judar som uppvisar väldigt tydliga antisemitiska stereotyper, som går runt med sedelbuntar, som går runt i kläder som liknar Gestapo eller SS-officerare. Så att det handlar ju om en sammantagen bedömning som gör att vi har valt att ansluta oss till den anmälan som polisen själva har upprättat. Och den här skylten som vi talar om, den har ju åklagare också valt att beslagta, eftersom man då menar att det finns anledning att anta att det här är ett brottsverktyg.
Häng kvar, Aron Förständig. Vi har med oss Dror Feile också, musiker, konstnär, politisk aktivist, talesperson för judar för israelisk-palestinsk fred. Dror, du håller inte med. Du anser inte att den här Auschwitz-skylten som används i demonstrationståg för Gaza är antisemitisk. Varför då?
För det första, för att vara antisemitisk måste hetsa mot judar som folkgrupp. Det gör det inte. Det vill påminna om ett folkrättsbrott, horribel folkrättsbrott som har begått mot judarna under andra världskriget. Och det jämför, inte likställer. Och jag har läst hur många texter som helst av judiska centralrådet, av judiska församling, av judiska föreståndare, där de skriver att det är den värsta folkmord, industriella folkmord i världshistorien. Och när man säger så, då har man redan jämfört den med många andra. Och att jämföra historiska förrytelser med varandra är ett politiskt verktyg som man gör många, många gånger i överallt. Olof Palme i sin berömda Hanoi-talet 1972 sa Treblinka, Oradour och så vidare. Och nu Hanoi. Genom den jämför han. Det betyder inte att Olof Palme till exempel tyckte att Treblinka, som var ännu värre än Auschwitz i och för sig, likställs med bombning av Hanoi eller andra folkrättsbrott. Så det tycker jag är, det är bland annat min argument. En annan sak som tycker jag är viktig att säga är att vi vill genom att visa och påpeka på dessa brott som har gått mot judarna att vi tar upp den. Människor ska vara medvetna om det brottet igen och se till att det ska aldrig hända igen i vilken skala som helst. Det spelar ingen roll för mig om det ska gå i skala av 100 000, 1 miljon, 50 000, 20 000 barn eller vad som helst.
Ska vi höra med Aron Förständer? Vad säger du? Att det är inget konstigt att jämföra?
Ja, man kan absolut jämföra, men dels så skulle jag vilja säga att dels är det här en efterhandskonstruktion. Det som skedde vid den här demonstrationen förra lördagen var ju ett likställande, absolut inte en jämförelse. För skulle man ägna sig åt en jämförelse, alltså en saklig jämförelse där man diskuterar olika skillnader, då skulle man ju se att det finns inga som helst likheter. Givetvis så är det ju en tragedi det som sker i Gaza och på Västbanken, men samtidigt så måste man ju komma ihåg att Förintelsen var ett industriellt genomtänkt massmord av judar, romer och andra personer. Miljontals människor mördades. Det vi har sett i Israel och Palestina de senaste åren handlar ju om ett krig, en krigsföring där givetvis civila har fått sätta livet till. Men det handlar ju om två helt olika skeenden. Och genom att använda sig av just Förintelsen så handlar det ju om att man vill likställa judar med nazister. Och det är ju det som man ägnar sig åt under de här demonstrationerna. Och när man gör det så är det antisemitism. Det följer av samtliga internationella etablerade normer, exempelvis internationella förintelsealliansen, IRA, vars rekommendationer och definitioner som regeringen Löfven undertecknade. Så att jag köper helt enkelt inte riktigt den förklaringen.
Jag kan säga så här. De exempel som Aron tar upp här, han pratar om en person som gick med Gestapo-liknande rock och med armbindel och med pengar. Den personen hade en mask av Benjamin Netanyahu. Den föreställer inte juden. Det föreställer Benjamin Netanyahu, statsministern för en stat som heter Israel. Vi kritiserar staten Israel som inte är representant för judar. Det är representant för israeliska folket. Det finns judar över hela världen som tycker inte att Israel ska tala i deras namn. Därför finns det organisationer i USA som heter Not In My Name. Det finns sådana organisationer i Europa. Och jag tycker att säga att vi genom att kritisera Israel på något sätt kritiserar judar är befängt. Till det kan jag lägga till att vi har talat gång på gång i alla våra demonstrationer, i våra tal, att vi står tillsammans, judar och muslimer och kristna och icke-troende. Eftersom det handlar inte om att hat mot något folk eller etnisk grupp. Det handlar om internationell rätt och Genèvekonventioner och allas lika rätt. Så jag tycker att det är befängt och jag tycker det är lite problematiskt när judiska organisationer på ett mekaniskt sätt automatiskt försvarar Israel på något sätt genom att blanda ihop korten. Att plötsligt Israel och judar är samma sak.
Ja, de förstår det. Vad säger
jag skulle väl snarare säga att det drar här som blandar upp korten. Jag har absolut inte på något vis vänt mig mot personer som vill kritisera Israel. Det är väldigt många judar runt om i världen som är kritiska mot Israel. Det jag vänder mig emot är att man använder paralleller till nazism och nazistiskt språkbruk för att kritisera judar. Det går alldeles utmärkt att kritisera Israel. De allra flesta personer som jag har sett och som jag känner som är kritiska mot Israel behöver inte ägna sig åt förintelseparalleller för att kritisera Israel. Det är det som de här billiga genvägarna som göder antisemitism. Och nu är det ju så att jag har ju under ganska många år lett Judiska centralrådet, en organisation som företräder tusentals svenska judar i Sverige. Och jag ser ju hur svenska judar mår av när man ser de här demonstrationerna gå igenom våra städer. Och den här bilden av fredliga demonstrationer, den stämmer ju inte heller organisatören av de här demonstrationerna som Dror själv deltar i, han är åtalat för hets mot folkgrupp för ett helt annat fall. Vi ser återkommande hur man använder sig av iranska regimens flaggor. Vi ser återkommande hur demonstrationer, inte minst i Göteborg, använder sig av Hamas flaggor, PFLPs flaggor, som är en annan terrorstämplad organisation. Så att det som sker nu i den här debatten är att man i efterhand försöker ge en helt annan bild av de här demonstrationerna nu när åtal börjar väckas och rättsvårdande myndigheterna börjar agera. Då kommer den här liksom efterhandskonstruktionen, och det tycker jag man faktiskt måste tydliggöra här.
Ja, det stämmer inte, för det är inte efterrättskonstruktion. Vi har sagt exakt samma sak i 3 års tid. Vi har påpekat att det är ingenting att göra med hat mot judar eller på något sätt hat mot Israel. Det handlar om en hård kritik i det fallet med gatuteatermedel mot Israels politik. Och när polisen beslagtar teatergruppens rekvisita, då hindrar vi från vår yttrandefrihet, då hindrar vi från konstnärlig frihet. Det är en slutande plan för vår demokrati. Och jag är helt säker på alla anklagelser om antisemitism och hets mot folkgrupp kommer falla på sin orimlighet. Och det vet både Aron Förständig och andra människor som gör anmälan. Och jag måste verkligen säga att istället för att försvara och angripa oss, kom och titta på demonstrationen. Vi har demonstrerat i 3 års tid. Det har inte funnits en enda fall när polisen var tvungen att ingripa. Inget våld, inget hat.
Men du nämnde ju precis att polisen ingrep mot er i lördags.
Ja, de tog. Men vi har inte gjort någonting. Vi har inte gjort något som polisen har anledning att ingripa.
Ja, men det är precis det som polisen menar och vi menar och väldigt många rättsliga experter menar. Att det som skedde var hets mot folkgrupp.
Ja, jo, absolut. Det finns ju inga domar än så länge, ska vi säga. Nej, vi kan inte riktigt kontrollera de här uppgifterna just nu. Precis. Jag vill ändå fråga dig, Drolf Feiler. Det dog ju över 1 miljon människor i Auschwitz. De flesta judar som gasades ihjäl på en industriell nivå.
Ja. Bland annat mina släktingar. Ja.
Varför är det då i så fall relevant att jämföra med kriget i Gaza?
Vi vill visa vad händer när människor demoniseras. Vad leder det till? Judarna demoniserades under många år i Tyskland tills det kom till förintelselägen. Hitler kom till makt 33. Förintelselägen etablerade början på 40-talet. När man demoniserar folk, när man säger att de, som israeliska ministrar säger, de är kackelacker, de är amalekiter som det är påbud att mörda dem. När man håller på med sån vokabulär av ministrar, inte några agitatörer på gator och torg, det leder till folkrättsbrott. Och gränsen, hur långt de kan gå, det vet jag inte. Jag vill varna genom historiska påminnelse om vad som har hänt, för att det ska inte hända, inte till judar och inte till romer, men inte till palestinier heller.
Aron Förstander, vad säger du om det? Ett sätt att varna för demonisering?
Man kan absolut varna för demonisering, men jag ser inga som helst likheter mellan situationen i Gaza, Västbanken och förintelsen. Och det är också talande att när man ska göra den här typen av likställelser så väljer man att likställa med nazism och förintelsen. Inga andra övergrepp är intressant att jämställa med. Därför att det här handlar om att använda förintelsen, att reducera förintelsen till ett politiskt verktyg för att uppnå sina politiska mål. Och jag har inga som helst problem med att man kritiserar Israel. Återigen, jag vill verkligen vara tydlig med det. Istället för att visa sin solidaritet med palestinierna, istället för att diskutera situationen i Gaza på Västbanken, så sitter vi nu här idag och diskuterar liksom antisemitism i demonstrationer. Hade det inte varit bättre om Dror Feiler och andra personer i de här demonstrationerna tog tydligt avstånd från den här typen av nazist- och förintelseparalleller, tog tydligt avstånd från terrorism, förbjöd användning av terrorsymboler, då tror jag att vi skulle ha mycket, mycket bättre diskussion och skulle vara bättre för palestinierna.
Kort svar.
Vi har tagit avstånd från nazism och antisemitism gång på gång i våra demonstrationer, och det kommer vi fortsätta att göra. Och den som egentligen skadar den judiska folket i det fallet, det är att alltid ropa antisemitism. Det är vargen kommer, och när vargen kommer, då ingen tror på en längre.
Dror Feiler, tack så mycket för att du kom hit. Politisk aktivist bland mycket mer och talesperson för judar för israelisk-palestinsk fred. Och Aron Förstände, också ordförande för Judiska centralrådet.
Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Peter Ljunggren, sändningskoordinator Anna Björk och tekniker Liv Fröden.
De allt populärare viktminskningspreparaten innebär höga kostnader för patienterna som nu försöker hitta sätt att göra den här behandlingen billigare. Någonting som Läkemedelsverket avråder starkt ifrån.
En metod handlar om att klicka fram lägre doser för en injektionspennan man tar medicinen med, något som kallas att klicka bland de som gör.
Det var min plånbok det handlade om, så det var klart jag valde klickalternativet.
Ann-Sofie har använt medicin för att gå ner i vikt i 3 år. Och hon är alltså en av de patienter som använder sig av den så kallade klickmetoden för att spara pengar. Det går till så att patienten manuellt klickar fram en mindre dos ur en injektionspenna avsedd för högre doser. På så sätt kan pennan användas under en längre tid och kostnaden blir lägre. Tipset fick hon av sin egen läkare.
Min läkare skickade en film till mig som han hade spelat in exakt hur man klickade med en sån här dospenna. Och han, när han hade skickat den filmen till mig så tittade jag på den 2 gånger och sen så tog jag fram min penna.
Ann-Sofie tycker att det här är ett både enkelt och billigare sätt att ta läkemedlet.
Jag satt faktiskt och tittade på apoteket på priset på medicin. Och ska man nu ta en halv dos av Begovy så finns det en penna som är färdig med 4 doser. Då kostar varje dos 400 kronor. Men om jag tar en 2,4 penna och klickar fram så kostar varje dos 143 kronor. Det är en jätteskillnad.
Vilken betydelse har det då att kunna liksom då komma ner i pris på det sättet?
Men det är klart att det har. Alltså visst, man sparar in rätt mycket pengar på både mat och godis som man köpte innan. Men det är klart att man, alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver. Speciellt eftersom man betalar medicinen själv.
Användningen av medicin för viktnedgång har ökat kraftigt de senaste åren sedan de moderna preparaten som reglerar aptiten kom ut på marknaden. 2018 använde cirka 10 500 patienter i Sverige läkemedlen. I fjol var det nästan 180 000 som gjorde det. De nya medicinerna ingår inte i högkostnadsskyddet och därför får patienterna själva stå för kostnaden, som varierar mellan drygt 1 000 kronor upp till cirka 5 000 kronor i månaden.
Ja, jag heter David Boskepner och jag jobbar som chefläkare.
David Boskepner är chefläkare på Yazen, en nätläkare specialiserad på viktnedgång. Här erbjuder man patienterna att använda klickmetoden.
Det är ju en medicinsk bedömning, nytta, patientsäkerhet som vi gör. Sen är det klart att vi kan samtidigt inte blunda för de höga läkemedelskostnaderna som finns. Och vi vet att de är en stor utmaning för patienterna. Men jag tror det är viktigt att poängtera att patienten inte gör det på egen hand. Utan de får noggrann instruktion både i skrift, de får filmer, vi ställer frågor. Vi säkerställer att patienten är liksom bekväm med den här typen av doseringen.
Enligt David Boskepner är höga kostnader den vanligaste orsaken till att deras patienter avbryter behandlingen i förtid. Och han ser positivt på att hjälpa patienterna att spara pengar.
Om jag kan ge exakt samma behandling med exakt samma dos och den ena kostar 3000 kronor i månaden, den andra kostar 1000 kronor i månaden. Det är fortfarande mycket pengar, men det är en stor skillnad ändå för den enskilde. Så kan jag tycka att det är ganska oetiskt att förskriva en medicin som kostar dubbelt så mycket.
Men både tillverkare och Läkemedelsverket avråder från att dosera med antal klick. Sissela Liljekvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket.
Läkemedelsverket avråder starkt från att försöka ta en mindre mängd läkemedel än den avsedda från en specifik injektionspenna. Och det är stora risker med fel doseringar om man inte använder den förfyllda injektionspennan som det är tänkt.
Enligt Läkemedelsverket är det risk att man inte får rätt dos om man klickar. Och det kan leda till att effekten uteblir eller att man får biverkningar av en för hög dos. Som svåra kräkningar, illamående och diarré.
Och för de här förfyllda injektionspennorna finns en garanterad hållbarhetstid som gäller efter att man har börjat använda dem. Om man fortsätter ta läkemedel från en injektionspenna efter den garanterade hållbarhetstiden finns risker att läkemedlet har sämre effekt. Men det viktigaste är att det kan vara farligt och man kan bli sjuk av att använda läkemedel från en så kallad utgången penna.
Samtidigt gör man ju det här för att patienterna har väldigt höga kostnader för de här läkemedlen, och både läkare och patienter menar att de kan göra det på ett säkert sätt. Kan de inte göra det då?
Vi menar att det inte alls är säkert att använda injektionspennor på annat sätt än vad som är avsett.
I sociala medier tipsar användare varandra om nätläkartjänster och läkare som kan hjälpa till och delar andra tips. Här nämns också det som kallas golden dose, det som blir kvar i pennan när den sista dosen tagits och som en del också säger sig använda. På nätet förekommer även olaglig handel utan recept med viktminskningsläkemedel. Alla läkare tillåter inte att patienterna klickdoserar. Men enligt chefläkaren David Buschebner visar erfarenheten att det fungerar bra för patienterna.
Det här handlar inte om fusk eller något annat. Det här är en off-label-förskrivning. Den ställer höga krav, men vi gör det i samråd med våra patienter. Vi har välinformerade patienter. Och risken för allvarliga biverkningar existerar i princip inte så som vi hanterar det.
Ann-Sofie, som gått ner 30 kilo sedan hon började med medicinen, känner sig inte orolig för att hon ska dosera fel. Men hon tycker det är fel att mixtra på egen hand utan sin läkare.
Jag tror ju att vi inte hade haft de problemen om det hade ingått i högkostnadsskyddet. Samtidigt så tror jag att vården i stort hade sparat ganska mycket pengar på att det hade varit inkluderat i högkostnadsskyddet. För att det man ska vara medveten om är att obesitas, övervikt då, kan ju leda till 200 andra följdsjukdomar, både hjärt-kärlsjukdomar, cancer och annat liksom, som man inte vill ha. Högt blodtryck, som är väldigt vanligt bland överviktiga. Det kan leda till en stroke eller vad som helst.
Och det var Kristin Odén som var reporter här.
Här kommer Lamine Yamal. Matchen är igång. Spansk lyftning in i straffområdet och mot den bortre stolpen. Nickas in till ett skottläge. Kommer det i mål! För Spanien! I mål för Spanien! Ferran Torres!
Ja, så där lät igår kväll när Spanien säkrade sin vinst mot Argentina i årets fotbolls-VM.
1-0 blev det efter förlängning för Spanien på MetLife Stadium utanför New York i USA.
Vi har med oss ett gäng fotbollsjournalister som alla har bevakat VM. Det är Olof Lund från TV4 Fotbollskanalen, Noah Bachner, Expressen och Therese Strömberg, Expressen och Sveriges Television. Välkomna allihopa!
Tackar!
Ni har ju alla följt VM de här veckorna. Nu är det över. Om ni skulle sammanfatta veckorna som har gått, Therese, om vi ska börja med dig. Hur skulle du göra det? Nej, Therese kanske inte är med oss. Jag hörde faktiskt inte hennes röst. Noah, du får ordet istället. Ska vi se om vi kan söka upp Therese under tiden?
Ja, nej, men det här världsmästerskapet har förstås varit en monumental succé för på många sätt för FIFA och för värdländerna, som i den bemärkelsen att det har genererat enorma intäkter för FIFA. Det har varit underhållande fotboll på många sätt och fullsatta läktare. Och samtidigt så har det såklart rest stora frågetecken över integriteten i den här organisationen och över vart den internationella fotbollen är på väg och vilka idéer som styr designen av den framåt. Mm.
Olof Lund, du är i New York, var på plats på finalen igår. Vad tänker du kring denna finalfest som var?
Nej, men det var ju spektakulärt på många sätt. 80 000 och för första gången så hade man då en halvtids underhållning som ungefär Super Bowl, där man gick ifrån reglerna. Det står tydligt i reglerna att en paus inte får bara vara 15 minuter, och så var det 27 minuter och 23 eller 24 sekunder. Och ja, det kan man ju ha åsikt om. De som var på plats på arenan verkade gilla det, även om jag tyckte det var mer en underhållning för tv-publiken, för man inte uppfattade så mycket. Men det här är ju en amerikanisering av fotbollen som FIFA har drivit igenom och som, ja, väcker lite ont blod, framförallt i Europa där man ju värnar sin egen fotboll. Och sen välkomnas det på rätt många ställen runt om i världen, och inte minst välkomnas de intäkter som man då har hämtat in. Man har redan bekräftat att man omsatt 145 miljarder kronor, och då har man inte räknat färdigt än.
Vi provar med Therese Strömberg igen, Expressen och SVT. Therese, är du med oss nu?
Ja, nu är jag med.
Ja, underhållsvärdet på finalen igår. Om vi lämnar halvtidsunderhållningen och går på matchen. Det var ju en final som föregicks av en bronsmatch som hade allt man kunde önska sig. Sen blev det någonting annat av finalen, eller?
Ja, men det är väl ungefär så det brukar vara. Det är väl inte helt ovanligt att bronsmatchen, som det är mycket mindre prestige i och mycket mer, eller mycket mindre nerver och sådär kring, blir mer öppen och mer målrik, och att det händer grejer. Finaler har ju en tendens att kunna bli lite mer slutna, och här hade vi också ett Spanien som spelat på precis det där sättet hela vägen fram till finalen egentligen. Kvävt sina motståndare med ett bollinnehav och en kontroll på alla sätt och vis. Så det var väl på många sätt en final rent fotbollsmässigt som man hade kunnat förvänta sig.
Mm. Nu har Bachner en värdig vinnare av VM Spanien.
Ja, ja, utan tvekan. Och det är ju historiskt det som händer just nu, att man är världsmästare både för herrar och damer, och man dessutom regerande Europamästare och världsmästare på här sidan. Det är Spanien som fotbollsnation. Jag menar, tittar man på Champions League-finalen så tränades båda lagen av spanska tränare. En spansk tränare tränade Premier League-vinnarna. En spansk tränare vann Europa League. Det är ett land som exporterar enormt mycket kompetens. Och framförallt idégods tycker jag just nu. Att det är en spansk fotbollslära som kommer in andra våg här just nu. De var ju väldigt framgångsrika mellan 2008 och 2012 också. Både på landslags- och klubblagsnivå. Men nu dominerar man all fotboll på ett sätt som är... ja, inte jättemånga motsvarande perioder i fotbollshistorien att ett land har varit så här dominant.
Mm. Olof Lund, vad är förklaringen till det?
Ja, det är väl framförallt att man satsat väldigt mycket på utbildning. Att utbilda tränare. Man har väldigt mycket fler tränare än de flesta andra. Och då har man fått ett försteg till de andra helt enkelt. Sen har man ju också tagit in lite influenser, inte minst Barcelona med Johan Cruyff och La Masia, som tar fram väldigt mycket talanger i Barcelonas akademi. Så att det är ju... som alltid i sådana här frågor så är det ganska komplext. Men fotbollen är ju stor i Spanien och man har gott om skickliga tränare.
Therese, till Spanien inte har det ju Lionel Messi som ju klassat som världens bästa fotbollsspelare nu i flera år. Spelade igår också. Är han fortfarande världens bästa?
Han har ju varit otroligt bra på ett sätt som jag tror att inte särskilt många hade förväntat sig i det här mästerskapet. Med tanke på att han har spelat i den amerikanska ligan i 3 säsonger och verkade ju själv inte helt säker på att han skulle spela det här världsmästerskapet ens. Men så gjorde han det, och under många stunder när han har bollen så spelar han ju precis lika bra som han alltid har gjort. Sen om han i dagsläget är världens bästa fotbollsspelare, där tycker jag det finns en diskussion att ta, men han är ju absolut världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, enligt mig i alla fall.
Kommer vi se honom i någon mer VM-sammanhang, tror du?
Jag har svårt att se att han spelar ett VM när han är 43. Så att det tror jag inte, utan jag tror att det mycket väl kan ha varit det absolut sista som de allra flesta av oss såg av Lionel Messi, åtminstone när det kommer till att kolla på hela fotbollsmatcher, för att det är vi ju inte så många som från Sverige som gör när det handlar om MLS, den amerikanska ligan, och egentligen Argentinas landslag. Så länge de inte spelar i VM är det väl väldigt få som kollar på dem också.
Det var ju inte bara fotboll som präglade finalen, precis som Olof var inne på, utan det var en halftime show där vi såg både mupparna Shakira och Justin Bieber. Vi lyssnar lite på hur det lät. Ja, Noah Bachner, gick det här amerikanska inslaget hem hos dig?
Nej, inte hos mig. Jag tillhör de här surgubbarna som tycker att det är bättre med fotbollstraditionerna från Europa. Men jag tror att man ska ha klart för sig att det här är en väldigt, väldigt genomtänkt strategi för att komma åt en annan publik, en mer köpstark publik kanske. Det har varit otroligt mycket kritik mot, från europeiskt håll framförallt, mot biljettpriserna i USA, men det var väldigt fullsatt många matcher. Människor var beredd att betala stora pengar för att se det här. Så på så sätt så gick ju liksom FIFAs bett hem. Sen finns det en massa andra problem med det som man kan diskutera. Men den här halvtidsunderhållningen och hur mycket liksom ont blod den väcker i vår del av världen, så ska man nog ha klart för sig att det här är en del av en väldigt, sen lång tid tillbaka, planerad strategi från FIFAs sätt att generera nya intäkter. Och därför var det viktigare än någonsin för dem, tror jag, att få fäste på den amerikanska marknaden för försäljningen av framtida tv-avtal och andra saker. Nu har man liksom en enorm pengainjektion att visa upp som kvitto för att man har gjort rätt som har valt att designa mästerskapet på det här sättet. Så att, vad vi än tycker om det, så ska man nog vara beredd på att det kommer mer av samma vara.
Ulf Lund, är det vi i Europa som är tråkiga bakåtsträvare? Det amerikanska är kanske det nya?
Alltså det finns väl något inslag av att man är bakåtsträvare, för att det är ju också som att man påstår att fotbollen aldrig förändrats. Jag menar, en gång i tiden fanns det ingen avbytare, sen fanns det en avbytare om man skadat, sen fanns det en avbytare och nu är det, kan man byta upp till sex. Det har ju förändrat matcherna på samma sätt som hydration breaks förändrar matcherna. Alltså fotbollen är ju inte någonting som har stått stilla, men det här speglar också en maktkamp som är lite större med FIFA å ena sidan som har känt sig lite fattiga jämfört med Europa och UEFA som ju har varit rika och på något sätt också där många ute i världen, Asien och Afrika, de upplever att Europa koloniserar deras fotbollsspelare. Alltså att fotbollsspelare från Afrika går gärna till europeiska klubbar för sina utbildningar där, och de som tjänar pengar på det är ofta europeiska klubbar. Så att det finns ett missnöje runt om i världen också med Europas starka status. Så det är klart att när då Europa kommer in och klagar på allt, så är det ganska lätt för Gianni Infantino, FIFAs ordförande, att säga att ja, men det är ju som alltid Europa har gjort, de vill bestämma, de har pengarna. Så att det finns liksom andra strävan just kring det här, att många i Europa tycker att ja, men hur kan man utöka till 48 länder? Då blir det sämre fotboll, men ingen tänker på att Europa vill ju inte lämna tillbaka några av sina platser. Och fördelningen av VM-platser på 32 länder var helt skev.
Mm. Ja, det har ju varit många matcher, över 100 matcher de senaste veckorna. Therese, vad tar du med dig från det här mästerskapet?
Ja, men jättemycket av det som både Olof och Noah har pratat om, med den här hyperkommersialiseringen som har blivit jättetydlig under det här mästerskapet, ännu tydligare än vad den redan har varit på många håll i fotbollen. Politiseringen är ju en grej som man också tar med sig. Började ju inte där, men det blev ju väldigt tydligt med Infantinos fredspris till Trump i vintras och hans väldigt goda relation med honom, och hur man politiken verkar ge sig in i att häva avstängningar och annat under det här mästerskapet. Det är ju, de delarna tar man ju såklart med sig, men det som också gör det man vill fokusera på, men det som också är det som gör att fotbollen är ett så effektivt verktyg för makt och politik och pengar och allt det här, det är ju att fotbollen i sig har ju varit fantastisk. Det tycker jag inte man kan säga någonting annat om. Det har ju varit från start till mål jättebra fotbollsmatcher, väldigt mycket bra fotboll som vi har fått se egentligen hela den här sommaren, även om man känner sig rätt mör i huvudet när man har sett nära 100 matcher på 5,5 vecka eller vad det är, så har det ju varit otroligt kul. Och det som är också en stor del av de här världsmästerskapen är ju berättelserna som kommer ur dem, när man får se Kap Verde spela fotboll på den här nivån, eller överhuvudtaget för min del faktiskt för första gången, att deras målvakt Vosinha får den enorma boost han får efter deras första match mot Spanien, där han gör en supermatch och de gör ett supermästerskap rakt igenom tills de åker ur. De sakerna kommer man ju också bära med sig länge, och det har man ju med sig. Man har ju någon sån spelare som har slagit igenom där, eller ett lag som har där förvånat tiden som man alltid tar med sig.
Ja, Therese, det får bli slutord helt enkelt. Tack Olof Lund, Noah Bachner och Therese Strömberg. Tiden går fort när man har roligt.
Så det. Just det, Petter Ljungberg har producerat Studio 1. Vi ska lyssna på Per Edberg och Kvart i sex-ekot nu. Susanne Westergren och Mattias Rensmo.